Välkommen till Food Pharmacy-podden 2021 som... Ja, det var en fanfar där, ja. Jag fattar. Ja, välkomna som sagt då till vår podd som egentligen är precis som vanligt. Fast det är ett nytt år liksom. Och ja, vi rivstartar året med en intervju med ingen mindre än Anders Wallensten som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Känn på den. Han har skrivit en bok som har ett väldigt intressant innehåll som ni kommer få veta en del om i den här intervjun som Lina har gjort. Och ja, vad kan jag säga mer? Jag mår bra. Familjen mår bra. Hoppas ni mår bra. Hoppas, ja. Nu kör vi. 2021 liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk.
Det här är Food Pharmacy-podden.
Välkommen hit Anders Wallensten, läkare specialiserad inom allmänmedicin och folkhälsa men också träningsentusiast, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Kul att ha dig här.
Tack så mycket, kul att få vara med.
Du är aktuell med nya boken Hälsogåtan. Och den här boken den handlar inte om någon quick fix. Du skriver att hälsa kräver långsiktighet men att vi i stor utsträckning själva kan påverka den. Berätta.
Jo men så är det. Och det tror jag att många av oss egentligen kanske vet innerst inne att det är klart att en 6 veckors kur kanske inte kommer att förändra livet men om man sen slutar direkt efter. Men däremot så kan man ju genom att ändra livsstilsvanor absolut påverkar sin hälsa stort. Och det gäller kanske framförallt de som, om man tänker träning, de som inte rör sig mycket alls till att börja med. De har de störst hälsoeffekter att vinna på att bara börja röra sig lite grann. Så att, absolut, det finns väldigt stora fördelar med att ändra sina hälsovanor. Men att det kan vara såklart, man får tänka långsiktigt, så är det.
Mm. När jag läser din beskrivning över hur du själv testat olika hälsoflugor så känner jag faktiskt igen mig lite. Och jag undrar, har du varit lite av en sökare inom hälsoområdet?
Ja, jag tror jag är det lite generellt. Jag tycker det är spännande att testa nya saker och försöka förstå vad som fungerar och inte fungerar och vara lite försökande själv kanske också. Så att jag, absolut. Och inom hälsa gäller det definitivt. Jag har provat det mesta som varit trendigt de senaste 10 åren.
En personlig fråga då. Slutade du med kalla duschar?
Jo, men jag fick ge upp efter ett tag, för jag blev så kall sen under dagen. Jag tror jag överdoserade lite, så att jag hade svårt att få upp värmen efteråt. Mm. Men det är möjligt att jag blev... En sak som jag talade för kalla duschar var att det var ett väldigt bra substitut till kaffe.
Ja, om man men tog precis. Det på morgonen. Jag började nämligen med det för något halvår sedan och har blivit helt hooked.
Ja, men vad bra.
Ja.
Nej, men det, man kan... Alla såna här saker är också personliga. Att vissa saker fungerar för vissa och vissa för andra. Man får ju, det är inte fel att prova, men man ska ju veta lite vad man ger sig in på och ha rätt förväntningar.
Mm. Jag tror att förväntningar, där sa du någonting. Att inte förvänta sig att man vänder allt på en dag eller att en insats löser hela hälsoproblematiken. Och det är ju lite också det du skriver i din bok. I förordet till din bok så skriver du att när den här pandemin är över så måste vi ta itu med samhällets smygande pandemier som var på plats redan före corona. Och du syftar då på välfärdssjukdomar som fetma, diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom och psykisk ohälsa. Och det här är en väldigt stor fråga, men hur ser du att man ska kunna göra det? Vad måste till?
Jag tror att, eller jag vet att det finns ju redan mycket aktivitet inom de här områdena. Både från hälso- och sjukvården och från Folkhälsomyndigheten och andra intresseorganisationer som gör stora insatser för folkhälsan. Men det är ju ändå så att det är en utmaning att få fler att leva lite hälsosammare. Och vi har ju alla så mycket att vinna på det, framförallt individen men också hela samhället. Så att, och kanske är det så att olika personer kan ta till sig budskap från olika håll och att kanske... En myndighetsbudskap kanske inte når ut till alla, men kanske om man läser en bok och så. Och det är lite därför jag känner att ja, men nu skriver jag den här boken och berättar utifrån dels mina egna erfarenheter, men också utifrån ett evolutionärt perspektiv. Så kanske kan ge en förståelse till ja, men varför är det så svårt då? Och att, om man då kan tänka tanken att jo, men det är svårt därför att vi har inte... levt under de här förutsättningarna där vi inte får rörelse gratis och det är fri tillgång till nästan hög energirik mat och så som vi inte klarar att leva på i längden utan vi behöver liksom de här ursprungliga behoven tillgodosedda även i vår moderna värld och den här boken ger den typen av perspektiv som kanske kan hjälpa ännu fler att känna att jo, men det här är rimligt och värt att testa och jag tycker det här stämmer. Det är inte bara forskningen som säger en sak utan det här är något som vi har med oss, de här behoven från vårt ursprung och också visa peka på de som blir gamla i de så kallade blå zonerna och så. Andra som lever liv där de faktiskt visar att vilka hälsovanor som faktiskt fungerar så att man får se i praktiken att det fungerar. Så det var en långt svar på din fråga men dels det och sen slutligen också att hälsa är ju mer än bara kost och motion. Det är väldigt mycket fokus på det i tidningar och i media kanske. Men den psykiska hälsan är ju superviktig också. Och där är det saker som relationer och hur man tänker och sånt som spelar roll också.
Mm. Det är intressant. Vi brukar faktiskt säga det att man kan ju äta... perfekt, säger jag lite skämtsamt, och träna perfekt. Men om man inte är snäll mot sig själv så är det ju ändå svårt att vara hälsosam. Så på något sätt så måste ju ändå hälsa börja i den psykiska hälsan och den mentala hälsan.
Absolut, så är det.
Du skriver att det är viktigt, apropå det här, att ha koll på helheten och att allt påverkar varandra och att kropp och själ faktiskt hänger ihop. Och att du också är övertygad om att dagens välfärdssjukdomar är ett resultat av att vi lever ett liv vi inte är anpassade till. Paradoxalt så har vi det bättre än någonsin, men den mentala ohälsan är stor. Vi har fler gym än någonsin, men vi har aldrig varit så feta. Och det är här din bok tycker jag är väldigt intressant, för att den ger ju en förklaring till hur vi människor är skapta att leva. Och tror du att nyckeln till vår ohälsa ligger i den här diskrepansen mellan hur vi är skapta att leva och hur vi lever? Mm.
Jo, jag tror det är absolut min tanke. Jag tänker så här, vår hälsa har på många plan blivit fantastiskt mycket bättre sen sjukvården. Och om jag tänker hur många små barn som överlever, hur vi kan bota infektioner och mycket som gör att vi lever längre. Men det är ingen snack om att medelåldern, hur länge vi lever, har ju blivit jättemycket högre än vad man kan ha förväntat sig när vi mer levde i det vilda. Men samtidigt så har vi liksom gått lite över, vågskålen har lite trillat över på andra sidan. Att nu får vi välfärdssjukdomarna istället. Det bästa vore om vi kunde ha att vi levde i ett samhälle där vi slapp de här farorna med att leva i naturen, men inte heller drabbades av välfärdssjukdomarna. Så det gäller att hitta den här balansen som jag pratar om. Att genom att förstå vilka inre behov våra kroppar och själar har, så kan vi anamma den här världen som är fantastisk på ett hållbart sätt, där vi faktiskt också mår bra.
Mm. Hur mycket viktigare är vår livsstil än våra gener, skulle du säga?
Ja, så jag har sett lite olika data på det, och lite beroende på vilka livsstilsfaktorer man pekar på. Men det är otvivelaktigt så att hur vi lever spelar stor roll. Man har till exempel sett i såna här tvillingstudier där man jämfört tvillingpar som är lika genetiska, men de har levt på olika sätt, och sett att det är stor skillnad i hur gamla de blir och så. Så att det spelar absolut roll hur man lever. Och man har också sett att till exempel hos gifta par så är det lite samma sak. Att där har man ju ingen genetisk släktskap från början, men man lever ändå lite längre tillsammans, så att säga. Så att det visar också att hur man lever spelar roll. Och kanske inte minst att man hjälper till att bry sig om varandra och uppmärksamma hur man mår med sin hälsa. Att sånt kan spela roll också.
Mm. Och om man nu lyssnar på det här och tänker att, ja men gud, jag är för gammal. Jag har ju levt så ohälsosamt så länge, och det här kanske är mer för unga människor än för mig som har rökt och inte rört mig så mycket. Vad säger du till en sån person?
Jag tycker studierna är ganska tydliga med att det är precis de som har mest att vinna på att börja ändra sina vanor. Även att gå från att inte röra sig alls till att röra sig en kvart om dagen ger stor påverkan på hur länge man lever. Och att sluta röka minskar ju risken för lungcancer och liknande. Så att det är ju väl värt att göra ändringar oavsett när man gör det i livet. Mm. Men det är klart att man ska ju också leva ett liv som man är nöjd med. Och att ändra sig helt, det är ju någonting man måste fatta beslut om själv. Men man ska åtminstone inte vara rädd för att testa.
Nej. Du skriver att hälsa är extremt svårstuderat, eftersom det tar lång tid från att man gör någonting till att det faktiskt kickar in resultat. Och dessutom gör vi så många olika saker i vår livsstil, så det är svårt att isolera en enskild faktor. Vad har du utgått från när du har försökt att lösa hälsogåtan, om vi ska säga så?
Ja, jag har varit inne på det lite, men det är ju det här att inte bara titta på vad forskningsstudierna säger. De är ju självklart ett bra facit, men ibland så är det så att det kommer ny forskning som motsäger gammal forskning, och så ändrar sig kunskapsläget. Men något som inte borde ändra sig i samma utsträckning, enligt mig, är om man tittar på hur till exempel jägare samlar lever. Och konstigt nog finns det faktiskt idag folk som fortfarande lever den livsstilen, så det finns antropologer som kan studera det. Och om man tittar på hur de lever och ser att de får inte de här vällevnadssjukdomarna som vi pratar om i samma utsträckning. Och så ser man, vad har de för livsstilsfaktorer? vad kan det vara som är skillnaden mot hur vi lever i det moderna samhället? Och då hittar man ju såna här saker som rörelsemängd och varierad kost och kanske bättre sömn och relationer och hela det här panoramat där det finns skillnader. Och det menar jag att där är ju, där kan man på ett lite enklare sätt kanske se svaret på gåtan än att titta på enskilda studier. Och i synnerhet om både hur vi har levt, studier och också hur människor som idag lever liv och blir gamla med hälsa faktiskt lever som de äldre som har studerat i blå zoner och liknande. Om de där är i samklang, ja, då tycker jag att det känns som väldigt säkra råd. Så att det är ju ett sätt att komma runt det här med att enskilda studier är svåra att göra, därför att om du inkluderar 1000 personer som ska äta en viss kost eller äta ett visst ämne, födoämne, så är det ju, gör ju alla de här personerna väldigt mycket olika saker i sin vardag som också kan påverka hälsan. Mm. Och kanske äter och följer de den här kosten i varierande grad också. Så att det är ju väldigt, väldigt, väldigt många osäkerhetsfaktorer, och det är därför det är så svårstuderat. Så man kommer lite runt det här, tycker jag, genom att också titta på facit från de här andra källorna jag tog upp.
Boken omfattar 6 områden med de livsstilsfaktorer som du anser är mest förknippade om man då vill förebygga livsstilssjukdomar. Och jag tänkte att vi kunde gå igenom var och ett av dessa områden. Och vi börjar då med det första området som du kallar mirakelmedicin.
Mm.
Och det är då rörelse.
Ja.
I boken skriver du att varken jägare eller samlare eller folket i de blå zonerna ägnade sig åt formell träning.
Mm.
Och att man kan bli faktiskt 100 år utan att springa ett enda varv i löpspåret eller på gym. Det räcker utmärkt med vardagsmotion.
Exakt. Mm. Och det är ju väldigt intressant att om vi bara håller igång och rör oss mycket i vår vardag, så då räcker det kanske. Men problemet är väl att vi har byggt bort den behovet av rörelse. Om man har, i alla fall om man har kontorsjobb, och vilket många idag har, eller och kanske på fritiden inte rör sig så mycket, utan det mesta är ganska bekvämt. Man kanske åker bil någonstans när man tar sig till olika ställen, eller och det blir mycket sitta i soffan och ja, mycket är gjort så att det är så bekvämt som möjligt. Men det är inte riktigt vad våra kroppar behöver. Och då kan man ju å andra sidan göra som vi gör i vår moderna värld, att man tar till träning istället som är liksom riktat rörelse på ett sätt som passar. Och det är absolut inget fel med det. Jag menar, hittar man en träningsform som är kul och man tycker om och som man kan hålla på med under lång tid, så är ju det jättebra. Men i grunden så är det, tror jag, att om alla man börjar tänka vardagsmotion, att ta trapporna istället för hissen, att kanske hoppa av bussen lite tidigare och gå sista biten, eller börja cykla till jobbet och liknande, då är man nästan där.
Mm. Våra kroppar är designade att hålla igång lågintensivt hela dagen, blandat då med lite pauser för vila och mer intensiva stunder. Och det är precis det här du pratar om. Vi kommer långt genom att kanske ta ett möte gående istället. Ett promenadmöte istället för sittandes och äta en bulle.
Absolut, absolut. Nej, det är alldeles ypperligt. Och även, det finns ju många hobbies som är, alltså, om man tänker svampplockning och liknande, är ju utmärkt. Man är ute och rör sig just lågintensivt under många timmar. Mm. Så att det finns många sätt att nå det här som inte liksom man behöver definiera som just träning, att du ska byta om och gå till ett gym eller liknande.
Jag blev väldigt glad när jag hör det här, för att jag är expert på att hålla igång lågintensivt hela dagarna, så jag kände mig väldigt nöjd. Behöver inte ha så dåligt samvete för att jag inte alltid hinner till gymmet.
Det låter jättebra.
Du, endast 25% av alla människor kommer upp i de rekommenderade råden för hur mycket vi ska röra oss. Och i samband med det här så skriver du att, precis som vi talade om nu, du behöver inte röra sig om stora förändringar. 15 minuters aktivitet ger en 22% minskad risk att dö i förtid. Och mycket talar för att man får de flesta hälsofördelar om man rör sig minst 30 minuter per dag. Det är ju fantastiskt.
Ja, Och då kanske man i och för sig behöver röra sig lite mer intensivt om det bara är 30 minuter. Så där. Men i synnerhet då om du går från ingen rörelse alls till de här 15 minuterna, där har du liksom jättestor hälsovinst. Som, det är svårt att tänka sig att få en mer snabbare effekt på hälsan än med den lilla insatsen. Och när man väl har kommit så långt att man rör sig i 15 minuter, då tror jag inte man behöver stirra sig blind på minuterna längre, utan jag tror det kan komma ganska naturligt att om man får lite bättre kondition eller känner sig i bättre form, att man tränar lite till och sen skrapar ihop den här halvtimman och kanske börjar gå lite fortare så att man ändå behåller det här, att man blir lite anfådd, för det är då man får effekterna tydligare.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen kommer vi in då på det andra området som är lite av vårt favoritområde. Eller det var där vi, jag och min vän Mia, började vår hälsoresa. Och det är kost.
Yep.
Och det är lite roligt för att när vi startade vår blogg för 6 år sedan så började vi läsa på olika bloggar och sajter och så insåg vi rätt snabbt att vad arga människor som jobbar med mat är. Vad mycket hetska ord, och vi upplevde verkligen att det var som ett krig. Nej, men det här är ju inte vi intresserade av, kände vi. Och du inleder också det här kapitlet med att konstatera att det svåraste du kommer göra i den här boken är att skriva om vad vi ska äta, eftersom att du kommer hamna i trubbel vad du än skriver. Men då tänker jag, nu vill jag ändå veta, vad ska vi äta för att hålla oss friska och leva länge?
Ja, och jag håller med om att det är lite ett mysterium det här. Varför vi som art ens undrar över varför, det är en del av hälsogåtan, varför undrar vi över vad vi ska äta? Det är ju liksom inga andra djur egentligen som behöver undra så mycket. Men problemet Nej. Är ju då att vi har tillgång till så väldigt många val som man... av just den här högre energirik kost och processad mat som vi inte haft tidigare. Och att det är lite det som ställt till det. Och att jag inte vill liksom... Jag medvetet undviker att tala om olika dieter så här, i någon större utsträckning. Därför att det enda jag har kommit fram till när jag har tittat i hur man har ätit runt om i världen och så där, och med uppenbarligen och överlevt och fått barn, annars skulle man inte finnas på så många håll i världen, så har man klarat sig utmärkt på väldigt, väldigt många olika typer av livsmedel och i olika råvaror kan man säga i naturen, och i olika proportioner om man tänker den här debatten kring kolhydrater och fett och liknande. Det finns väldigt variation på vad olika folkgrupper runt om i världen har baserat sin kost på. Vi är, som jag skriver, fantastiska allätare. Vi kan äta och må bra på väldigt mycket. Men man ska komma ihåg att om man tänker på mer traditionella dieter och hur folk har levt, då har det varit i kombination med de här andra faktorerna. Att man också rört sig mycket. Att man kanske haft liksom en mindre stressad tillvaro. Att man sovit bättre kanske. Att det har varit den här helhetshälsan kan ha varit bättre, och det påverkar ju såklart också att då kanske det inte är lika noga hur mycket socker man får i sig eller sådär, för att det, på det stora hela lever man ändå väldigt hälsamt. Och sen så kan man ju också komma ihåg att det finns som sagt så många olika saker, men något som alla har gemensamt är ändå att man på många håll i världen i alla fall, där man kunnat, har man ätit ganska varierat med, beroende på säsong och så. Det har kommit sig naturligt att all mat, en viss mat Det har inte bara varit en matsort som har funnits hela året. Eller, och mat har varit tillgänglig under olika delar av säsonger. Så, där. Så att man har, en stor variation har varit något. Och också det här att maten har inte varit så hög energirik. Utan om man inte har ätit kött, vilket man i och för sig har gjort många håll, så kan man ju tänka sig att mycket av näringsämnen och sånt har liksom varit gömt bakom fibrer och annat som man fått med sig på köpet. Och att det gjorde att upptaget av näring såg annorlunda ut än vad det gör i vår moderna värld.
Mm. Och framförallt så har man väl inte ätit processad mat. Det är väl den stora
skillnaden. Nej, just det. Det är ju det. Jag säger, man ska ju vara försiktig med att döma ut all processad mat bara för att den är processad. Men om man tänker att mycket verkar handla om att just det här att det är väldigt koncentrerad mängd kalorier och mycket salt, socker och fett och så, som gör att vi får i oss väldigt mycket näring på kort tid. Och det är ett problem i sig, att vi kanske äter mer än vad vi har tänkt eller skulle kunnat göra om vi skulle ätit mer mat som var mer uppblandad med fibrer och liknande. Vi skulle blivit mätta tidigare helt enkelt. Och att det är en del av problematiken. Och sen kanske inte tarmarna får sitta det de behöver om man inte äter fibrer och liknande. Så att det är en kombination av faktorer. Man kan inte kanske döma ut allt bara för att det är processat. Men att det är de här små förändringarna i alla fall som bidrar till att det blir svårt för oss att hålla vikten och hitta en kost som vi klarar och mår bra på.
Mm. Du skriver att man med fördel bör begränsa tiden på dygnet man äter.
Ja, jag gör det av flera skäl. Inte för att jag specifikt förordar heller någon viss typ av fasta eller så, utan mer att om vi nu ändå får i oss så mycket kalorier så kan det vara ett sätt att begränsa hur mycket man får i sig, men också att låta mag-tarmsystemet vila och emellan att man äter. Numera så kan vi i princip äta dygnets alla timmar. Vi börjar på morgonen och så äter vi ända tills vi går och lägger oss. Det finns så tillgängligt. Och då kan ett sätt som då sannolikt också har vissa fördelar kunna vara att man i alla fall begränsar lite och låter mag-tarmsystemet vila och som sagt gör att man inte får i sig lika mycket mat. Mm. Eller kalorier.
Det tredje området som du tar upp i din bok är relationer. Hur vet man att nära relationer, jag ska säga bra nära relationer, påverkar vår hälsa positivt?
Ja, men det finns många studier som visar det. Att dels så kan man ju se att de som bor i nära, eller har nära relationer, blir äldre generellt. Man kan också se i hälsoutfall bland de som anger att de har goda relationer. Det finns en stor studie i USA där man just under lång tid har frågat den här frågan till folk som till en grupp människor. Och de som har blivit äldre med hälsa, det som varit gemensamt för dem enligt den stora studien var just att de angav att de hade bra relationer. Så att det finns från olika håll finns det bevis som visar att det är viktigt. Och det är ju heller inte konstigt om man tänker på vårt ursprung. Vi är en art som inte klarar oss ensamma egentligen i naturen. Vi har ju levt i grupper överallt på jorden där vi funnits. Så det har varit vårt succékoncept och gjort att vi kunnat leva. Vi har tagit hand om varandra, vi har hjälpt till att skaffa mat och delat den. Och vi har hjälpt varandra att se upp för faror och liknande. Och det där är ju inte något som har, det här behovet av andra har ju inte försvunnit bara för att vi numera kan bo i ensamhushåll och liknande. Så att det tror jag är en central del för att man ska vara bra. Och alla känner ju av att det är ju inte kul att känna sig ensam. Och man mår ju bra och tycker det är kul med andra. Så att det är ju också en ganska enkel sak att ta till sig. Men det finns också rena hälsobevis att det är bra.
Men hur tänker du att vi påverkas av att vi tillbringar allt mer tid bakom skärmar? Och jag tänker inte minst på våra barn växer ju upp med att ha relationer väldigt mycket digitalt. Och att man inte, man ses som du och jag gör nu, liksom digitalt, men inte liksom fysiskt i samma rum. Hur tänker du att det påverkar?
Ja, jag tittade lite på det i boken, men det är väl studier som görs och där man kanske inte riktigt har kommit fram till säkra resultat ännu med tanke på att det är ett relativt nytt fenomen. Jag menar, det görs studier och det kommer ju säkert mer data. En konkret sak är att om man umgås digitalt så umgås man ju inte fysiskt i samma utsträckning. Och, men exakt vilka skillnader det blir är lite svårt att säga. Men det, det är ju helt klart så att man missar, det sker saker i, om två människor möts med både lukter och med saker som man inte tänker på, en annan närvaro när man är i kontakt med andra, direktkontakt som man inte kan få i när man gör, ja, om man byter ut det helt mot skärmar. Mm. Sen kan man ju undra om skärmar är mycket sämre än böcker eller inte och liknande, och det är många frågor som är, finns kvar. Men jag tror att den här att det tar tid från annat, den är ju central. Man kanske inte gör andra aktiviteter ihop om man sitter och tittar på varandra via en skärm till exempel.
Nej, och sen tänker jag att det finns ju många människor som kanske eller grupper, minoriteter och så här, som tidigare har varit rätt ensamma, men tack vare nätet faktiskt får ett sammanhang och träffar människor med liknande intressen och så där. Så det behöver ju inte bara vara negativt.
Nej, exakt, och det vill jag också, det tycker jag du har rätt i, och jag kan ju tycka att ett sånt här samtal som vi har nu där vi faktiskt ser varandra kan man ju ha över video, och det är ju tillför ju en dimension mot att bara höras på telefon som man gjorde innan. Mm. Eller för den delen bara kunna skriva brev till varandra som man gjorde innan dess. Det var ju väldigt mycket möjligheter till feltolkningar när man fick ett brev en gång i månaden och läste det om och om igen. Så att jag tror att man ska verkligen inte bara se det som en negativ sak, men jag tror att samma där, vi måste hitta förhållningssätt som vi mår bra av när vi anammar all sån här ny teknik och som ändå ger oss de behov vi har som en art som egentligen är bättre anpassad till livet i naturen.
Mm. Nästa område är tankar, och det här är lite av mitt favoritområde faktiskt, för jag själv upplever att min livskvalitet ökat betydligt som en konsekvens av att jag aktivt arbetat med mina egna tankar. Och du skriver att egentligen så är vårt liv våra tankar. Vad menar du med det?
Nej, men jag menar ju att det är ju inte först informationen från omvärlden har omvandlats i hjärnan till någonting du uppfattar i, som det är en verklighet för dig. Så att i princip, går, och det visar ju sig också att man kan ju uppfatta en viss situation ganska olika. Ibland kan du sitta på ditt rum och känna dig jätteensam. Fast en annan gång så är det rätt skönt att vara ensam. Det är exakt samma yttre omständigheter egentligen, men det kan vara helt olika känslor. Man kan därmed också vara ledsen i stunden eller glad i stunden, fast egentligen de yttre faktorerna är samma. Så att vi har absolut möjlighet att uppleva saker på olika sätt. Och där är det såklart att liksom man kan öva sig fysiskt och bli starkare, så finns det ju alla anledningar att fundera på om man inte också kan öva sig psykiskt och bli starkare och bättre på det. Och det finns ju livsvisdom och kloka tankar från tusentals år tillbaka i olika skrifter och religioner och sånt som har hjälpt människan under lång tid. Och det är ju så att det mesta är ju inte nytt, de här tankarna. Men det finns ju sånt som att inte jobba medvetet med den sidan av hälsan och sin själ också. Då tror jag att man kan komma, att man förlorar väldigt mycket möjligheter till ett bra liv. Och jag tar ju också upp exempel på personer som har levt under hemska omständigheter men ändå kommit ut på andra ändan med en positiv attityd och en vilja att förändra världen. Och då tänker jag till exempel på en sån som Nelson Mandela, som är ett klassiskt exempel. Men det finns ju många andra som har varit med om hemskheter och ändå sen har hanterat det bra, medan andra som har utsatts för samma sak fick det väldigt mycket kämpigare. Så att, och det är ju då samma omständigheter men olika utfall, där det är tankar och sånt som spelar roll.
Omgivning. Det är någonting som oftast glöms bort när man talar om hälsa. Och hur påverkar vår omgivning oss och vad kan vi göra för att positivt påverka? Vi är ju inte bara offer för vår omgivning. Det är inte allt vi kan ändra, men många saker kan vi ändra.
Ja, exakt. Och jag tänker att det första man kan säga är att det finns ju miljöproblem idag som är ett problem för oss, helt klart. Jag menar, luftföroreningar och buller och liknande. Och där kan vi ju alla hjälpa till faktiskt med ett aktivt tänkande kring och hjälpa till i miljöarbetet. Men sen så kan man ju också tänka att miljö kan också ge oss saker. Inte bara att det finns faror i miljön, utan vistelse i natur har visat sig ha många positiva effekter. Och för just blodtryck och lugn och hur alert man är i hjärnan och liknande. Så att det finns negativa omgivningsfaktorer för en och det finns också positiva. Så att, eller man kan väl säga att det kanske är mer att gå tillbaka till ett normaltillstånd, att man vistas lite i naturen. Där är omgivningen bekant för hjärnan, den har lättare att slappna av och man får flera hälsofördelar. Så att det är något som jag tycker man ska, om man kan tänka aktivt kring det och lägga om sin morgonpromenad till jobbet genom en park istället för att gå längs en trafikerad gata, eller att man tar sig ut i skogen på helgen och sådär. Det tror jag, det ska man inte förringa som hälsoeffekt.
Mm. Det som är bra med alla de här delarna som du tar upp i boken är ju att det mesta faktiskt är gratis.
Absolut.
Och ofta så hälsa har ju tyvärr blivit en klassfråga. Men många av de förändringar som vi kan göra själva är ju faktiskt, har vi fri tillgång till. Så länge vi har kunskapen och motivationen. Sömn då? Jag menar, sömn är ju ett sånt här område. Vi alla vet det är jätteviktigt att sova ordentligt. Men det är också rätt svårt när någon säger du måste sova ordentligt. För det är inte alltid man kan somna. Du kan tvinga dig själv ut i löpspåret, men du kan inte tvinga dig själv att somna. Hur mycket bör man sova egentligen?
Ja, enligt internationella sömninstitut och liknande brukar det ligga anges mellan kanske 7-8 timmar, 7-9 timmar. Och det är också man har funnit faktiskt när man på sista tiden har studerat just den här jägarsamlargrupper som finns runt om i världen, att de sover ungefär samma mängd som vi. Men man kan gissa att de inte har samma sömnproblem som vi har i den moderna världen i alla fall. Vi har ju enormt mycket mer intryck under dagen som är annorlunda. Där är omgivningen relativt konstant. Vi får ju bilder från, inte minst via nyheter och annat, från hela världen, och vi har notifieringar och vi har jobb som ger oss kanske konflikter som vi måste hantera. Och det är väldigt många, många faktorer som kan påverka din sömn, för sömnen är ju starkt kopplad till tankar och mycket kan ställa till det. Så att, ja, mängden ligger där i kring, men hur man åstadkommer den, det är det som är utmaningen. För att jag tror att om de flesta av oss säger att vi var ute och fjällvandrade under lång tid eller något, och inte hade med oss telefoner och inte behövde jobba och sådär, då hade vi nog trillat in i en rätt bra sömn. Men i det här, i den här miljön som vi är, så är det en utmaning. Och då handlar det om såna här enklare saker också som är gratis, som att faktiskt ta och hålla sig till rätt regelbundna sömnrutiner. Att se till att man har tyst och mörkt i sovrummet och att man undviker oroande tankar och sånt på kvällen. Att man försöker avsluta dagen och lugna sinnet innan man lägger sig. Det finns flera knep jag tar upp i boken som många kanske känner till, men som alla är värt, det är värt att jobba med det. Det kanske inte känns så kul att vilja lägga tid på att sova mer, för man vill ju hinna så mycket när man är vaken. Men det, man tänker baklänges där, därför att om man inte är pigg så fattar man mycket sämre beslut, man ser mer negativt på livet, man får sämre hälsa och gör sämre val. Så att det är verkligen en kortsiktig genväg att tulla på sömnen.
Sista frågan. Hur gör vi för att omvandla kunskapen till en beteende förändring? Hur kan vi skapa hållbara livsstilsförändringar?
Ja, det är ju en, liksom, att skriva en bok som jag skriver och sen inte ge något tips om hur man gör det här. Det känns lite bortkastat. Så jag har faktiskt med konkreta tips hur man kan få till en hälsovana, en livsstilsförändring som består. Och man ska inte, som sagt, inte tro att det är en quick fix. Man brukar säga att det kanske en vana kan byggas på 3 månader eller något sådär. Så att det här är någonting man får jobba med. Men det inte, behöver inte vara så jobbigt. Och framförallt så ska man göra det glädjefyllt. Om det är så att du inte kan tänka dig att springa ett varv i ett spår. Ja, men du behöver inte det. Men du kanske kan hitta något annat du vill göra. Det kanske är en promenad eller det kanske är att du gillar att spela tennis eller något. Det handlar inte nödvändigtvis om att man ska plåga sig själv. Utan man ska hitta så att det är så litet motstånd som möjligt. Och om du ska ha bestämt dig för att nu blir det träningsfokus här. Men säg att du ska börja ta dig ut på morgonen. Ja, då kanske du ska göra i ordning så att du har skorna vid sängen nästan. Och att du inte kan hamna på avvägar innan du har gjort det du tänkte göra. Men det finns många knep och jag tar upp dem i boken. Men något jag tror att man måste börja med och som är centralt, det är att man faktiskt tar sig den tid som krävs för att reflektera lite över vad har jag för hälsovanor? Var skulle jag kunna börja och förbättra min hälsa? Och som jag beskriver i boken så är det liksom åtminstone 6 områden som alla kan leda till bättre hälsa. Man behöver inte börja med träning om det är det som känns mest trist. Du kanske kan börja med något annat, till exempel att få till bättre sömn. Då kanske du blir mer motiverad att ja, men nu mår jag ju bättre, idag orkar jag ju träna. Det, allting påverkar varandra och att man kan börja på olika håll, men man måste ha den här långsiktigheten och det blir lite så här ränta på ränta effekt när man kommer igång. Att en förändring kan göra det lättare att komma igång med andra och så ja, det blir det bättre och bättre. Så att jag kan verkligen jag tänker att det viktigaste är kanske att ta den här pausen och se över hur kan jag göra, vad vill jag ändra, och jag ger tips på hur man kan göra det just i boken.
Tack så jättemycket Anders för att vi fick intervjua dig.
Tack.
Din bok har precis kommit ut och jag har ju själv läst den och jag kan verkligen varmt rekommendera boken. Så att om du är nyfiken, spana in Hälsogåtan av Anders Wallensten.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-poddens allra första avsnitt år 2021 med Lina Närtby och Mia Klase. Och vi hade ju en fantastisk gäst med oss också. Han heter Anders Wallensten. Och jag heter Sebastian Ring och står för redigering, musik med mera. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.